En underbar roman, enligt författaren Doris Lessing. En fantastisk roman, enligt Lundströms bokradios lyssnare. För som ni har legat på, så roligt. När blir det bokcirkel om väggen? Bästa lyssnare, nu kör vi! Romanen Väggen är skriven av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Den kom 1963, men först efter författarens död 1970 fick boken uppmärksamhet. Och sen dess har romanen Väggen varit på tapeten. En bok som hittar nya läsare och får andra konstnärer att vilja skapa. Och med mig i bokcirkeln sitter här två med tummade pocketar i händerna.
Ja, Emma Molin heter jag, skådespelare, och kanske man mest känner igen mig från humorgruppen Grotesco.
Och du brukar ge bort den här boken i present?
Ja, precis. Det har jag gjort. Jag fick den i present, i 40-årspresent. Och sen brukar det här vara en sån bok som jag ger bort och tipsar om.
Ja, och Amanda Svensson, författare och översättare och kulturskribent. Ja.
Och senaste boken?
Ja, sådana saker ska man säga också. Min senaste bok heter Själens telegraf och kom väl 2023.
Varmt välkomna båda två. Väggen, eller Die Wand som den heter på tyska, skildrar en kvinna i 40-årsåldern utan namn, och romanen drar igång med meningen: idag är den 5 november och jag börjar skriva min redogörelse. För just så, vi läsare, vi tar del av hennes försök att inför sig själv förklara vad som har hänt. Hon skriver för att hon måste, och hon gör det på de sista papperslapparna som finns i den här jaktstugan hon bor i. Och hon vet inte om någon någonsin kommer att läsa det hon skriver ner. Vi tar det hela stegvis. Jaktstugan ägs egentligen av den här förmögne Hugo, som är hennes kusin Louises make. Det är Hugo och Louise som har tagit med henne dit. Hon är änka sedan 2 år och har 2 nästan vuxna döttrar. Det är den sista april när hon, Hugo och Louise åkt en 3 timmar lång bilresa ut till denna jaktstuga och kommer fram till ett timmerhus i 2 plan byggt av massiva stockar, placerade i en liten kitteldal nedanför branta berg. Och i byn har de på vägen hämtat upp Hugos hund Lo hos jägaren. Men redan efter en kopp kaffe vill kusin Louise ta en promenad ner till värdshuset i byn, och Hugo följer motvilligt med. Vår kvinna stannar kvar och börjar laga risotto som ska bli kvällens middag till allihop. Men den enda som återvänder från byn är hunden Lo, en bayersk viltspårhund som ser bekymrat på henne och lägger huvudet i hennes knä. Och när hon och hunden vaknar morgonen därpå, då har fortfarande ingen kommit hem. Hon tar en promenad med hunden Lo, och nu kommer vi till detta när hon då upptäcker något. Här har vi då någonting vi måste få med. Det börjar på sidan 13 där. Emma, vill du läsa högt här?
Ja.
Vad som händer här?
När jag äntligen närmade mig början av ravinen hörde jag Lo skrämt gnälla till av smärta. Jag gick runt en vedstapel som skymt sikten, och där satt Lo och ylade. Ur munnen droppade det röd saliv. Jag böjde mig över honom och smekte honom. Darrande och gnällande tryckte han sig mot mig. Han måste ha bitit sig i tungan eller slagit i en tand. När jag uppmuntrade honom att gå vidare tillsammans med mig, la han svansen mellan benen, ställde sig i vägen för mig och tryckte mig tillbaka med sin kropp. Jag kunde inte förstå vad som gjorde honom så rädd. Just här mynnade vägen ut ur ravinen, och så långt jag kunde se låg den folktom och fridfull i morgonsolen. Som tur var gick jag långsammare eftersom han var i vägen. För efter några steg slog jag med våldsam kraft pannan i något och ramlade baklänges. Lo började genast gny igen och tryckte sig mot mina ben. Förvånad sträckte jag ut handen och rörde vid något slätt och kallt. Ett glatt, slätt motstånd på ett ställe där det egentligen inte kunde finnas någonting annat än luft. Försiktigt försökte jag igen, och ännu en gång låg min hand som på en fönsterruta. Då hörde jag ett tydligt bultande och såg mig omkring, innan jag förstod att det var mina egna hjärtslag som dånade i öronen på mig. Mitt hjärta hade blivit skrämt innan jag hunnit förstå något.
Tack. Ja, här har vi väggen. Hur var det här att börja läsa?
Ja, den kom ju ganska plötsligt på. Och så tycker jag att det är ganska mycket i den här boken, att de väldigt dramatiska sakerna händer väldigt liksom så pang på. På något sätt så den här väggen, alltså om man inte är helt ovetande om vad det är för bok man har i handen, så är man ju liksom beredd på att den ska komma. Så det är lite svårt att tänka hur man skulle liksom reagera om man inte visste att det skulle komma en vägg.
Nej, men den där dyker upp väldigt tidigt. Mm. Men vad gör hon? Försöker hon ta sig igenom väggen här i början? Hur reagerar hon på den här osynliga väggens existens?
Hon tittar väl genom väggen och ser att det på andra sidan står människor i frysta positioner, va? Och förstår att där måste finnas något farligt. Måste ha hänt något farligt. Och sen så ser hon liksom, är det vid första när hon ser vattnet rinna under väggen. Hon ser att vattnet kommer ut på andra sidan, en bäck. Men hon går väl ganska omedelbart upp till huset igen.
Ja, hon är ju ganska liksom pragmatisk kring den här väggen ändå. Så det är svårt att föreställa sig hur man skulle reagera. Men jag tänker att man skulle börja liksom banka på den och försöka slå sönder den. Man skulle omedelbart liksom försöka avgöra hur långt den sträckte sig. Man skulle titta uppåt och man skulle liksom, man skulle skrika kanske, tänker jag. Man skulle försöka ropa.
Ja, inte reagera så här rationellt som hon gör.
Nej.
Alltså hon går upp och liksom förbereder sig. Hon sover en natt, så kommer hon tillbaks och börjar markera väggen med lövruskor, va?
Ja, då börjar hon undersöka liksom hur långt den sträcker sig. Och så där någonstans, så man förstår väl ändå sen att den inhägnar ju ändå ett område. Den går ju liksom helt runt.
Ja.
Men den är inte som... Alltså jag tänker på Stephen King har ju skrivit en bok som heter The Dome.
Uh-huh.
Och där är det ju liksom som en dom.
Uh-huh.
Eller som i
Truman Show.
Den är ju också, där är han ju också innesluten. Det är liksom ett slutet system. Men här, det tycker jag är lite fascinerande med den här väggen. Att den sträcker sig ju inte upp i himlen. För att fåglar kan ju ta sig över den. Och så
vidare. Precis. Den är mer som väggen i Game of Thrones.
Ja, exakt. Men det där tänker jag att hon försöker ta reda på det. Men hon är inte så jätte...
Liksom,
hon är inte så jätteengagerad i det. Själv tänker att man omedelbart skulle ha liksom gett sig ut på en expedition hela vägen runt.
Ja.
Men det gör hon inte.
Och också försöka krossa den, va?
Ja.
Mm. Ja, hon går tillbaka till stugan. Hon hänger då Hugos laddade gevär vid sängen, möblerar om så att hon har full överblick och kan skydda sig mot eventuella överfall, drar upp sina klockor, röker Hugos cigaretter, dricker av hans dyra whisky och hämtar in ved. Så hon är, som ni säger, väldigt ändå
rådig,
ja. Men så vaknar hon då, och då, det här tycker jag är väldigt obehagligt. Hon upptäcker då att bilen står kvar, för de har Hugo och Louise, de hade ju vandrat ner till värdshuset, så Hugos bil är kvar, men tyvärr har Hugo med sig bilnyckeln. Men hon får på radion genom vindrutan.
Ja.
Mycket obehagligt, inte en endaste sändning.
Nej.
Det var en sorts brusande.
Men det reagerar hon väl inte så starkt på heller egentligen först, utan hon tänker att det är, att den är väl trasig.
Ja. Men hon vet ju inte riktigt.
Hon jobbar inte på radio.
Nej.
Hon förstår inte vidden av vad det innebär när det är tyst i etern.
Men vad skulle ni ha gjort här, tror ni? Alltså, ni skulle börjat, du sa, mamma, du skulle börjat undersöka gränserna, området som du var innanför.
Så jag vill ju tro att, att jag hade gjort det. Sen förstår jag att liksom man också skulle behöva liksom dra sig tillbaka och reflektera lite. Nej, men jag kanske skulle gå och lägga mig och tänka att jag skulle vakna.
Jag skulle
och så skulle det vara...
Mig,
för att det skulle kännas så absurt att man tänker att det måste vara en dröm.
Det måste vara en dröm. Liksom... Så jag tror att jag skulle reagera precis så. Jag skulle liksom först bara så här... Men nu jag sover på saken.
Så ordnar det sig nog.
Ja.
Det är ju lite det hon gör egentligen.
Ja, jo, det gör jag.
Hon somnar. Men på utflykten nästa dag så hör hon plötsligt en ko råma.
Ja.
Ur snåren och buskarna stiger en brölande högst levande ko. Varför romar den så hemskt?
Den behöver mjölkas. Och det blir man också lite förvånad av, för det förstår hon på en gång. Jag hade inte gjort den kopplingen direkt om jag hade mött en romande ko.
Nej, för det är väldigt mycket fokus på att hon är en sån statsmänniska och att hon egentligen inte kan någonting om liksom,
ja,
hur man, ja, livet på landet. Men hon har ju ändå som ung mjölkat en ko. Men det, ja, kanske var så på...
Men jag har också mjölkat en ko en gång, men jag hade inte kopplat ihop det i den situationen.
Ja. Den har inte blivit mjölkad på 2 dagar, så den är så hon befriar den här kon från plågan och så får hon dessutom med sig mjölk hem och så tar hon med sig kossan hem också. Men tror du att du hade klarat av att mjölka en ko om du varit utsatt och tvungen, Emma?
Ja, det tror jag. Men jag har ett oerhört självförtroende när det gäller djur. Men jag tror det. Hur svårt kan det vara? Är
det... Jag tänker också, det kan inte... Alltså om man någon gång har ammat så vet man...
Jag har mjölkat mig själv.
Ja, då vet man ju ungefär hur man gör. Så jag tänker att det är lite samma.
Alltså jag undrar om det inte är lite svårare att mjölka en ko. Men jag tror det.
Det är fyra.
Men jag vill inte ta ner det nu på något sätt.
Nej.
Men ja, precis. Ja, den här kon är alltså blodig och mulen. Den har uppenbarligen försökt stånga sig ut genom väggen men misslyckats. Och nu är de ju då 3, vår kvinna, hunden Lo och kon som döps till Bella. Kvinnan här, hon gör i ordning en sorts laggård till kon. För det finns en liten stuga praktiskt nog som får tjäna som laggård. Och nu har hon mjölk. Här i början försöker hon hela tiden tänka på sin situation som något övergående. Hon tror och hon hoppas första tiden på räddning. Efter 10 dagar har ingen kommit för att hämta henne. Väggen finns kvar och hoppet om att bli räddad, det finns väl också kvar. Men hon börjar förändras lite. Vad la ni märke till? Hur förändras hon i sina tankar runt vad som sker? Börjar hon acceptera det här eller vad händer?
Men hon inser väl dels att den mat hon har inte kommer, att hon måste börja hushålla med det. Och är det redan här hon börjar odla, va?
Hon börjar fundera på detta, ja. Men hon blir snabbt ganska som en jordbrukare, ja, tycker jag. Ja.
Och väldigt praktisk i det och börjar att sätta upp ett potatisland och sätta bönor i jorden.
Ja, nej, men jag håller nog inte riktigt med heller om premissen att hon liksom förväntar sig att bli räddad. För jag tycker att hon redan från början har en väldigt liksom stark medvetenhet, mer eller mindre liksom verbaliserat om att det är permanent. Alltså hon säger ju redan, alltså hon dricker ju den här whiskyn som liksom Hugo har bunkrat upp. Mm. Och då så säger hon ju, det slog mig att jag tänkte på whiskyn som min egen whisky. Jag trodde alltså inte att den rätta ägaren skulle komma tillbaka. Alltså, och det kan man säga att ja, okej, hon tänkte bara att han var död. Men alltså där någonstans så tänker jag att hon ändå redan när hon sitter och tar den där första liksom supen för att liksom stadga sig lite så har hon förstått att det finns ingenting där ute. Så allting där ute är dött, det kommer inte hända någonting och hon är liksom fast där. Hon har ju väldigt flyktiga tankar på hur en räddning skulle kunna se ut.
Ja, hon undrar ibland om väggen är ett nytt vapen som någon av stormakterna har lyckats hemlighålla. Ett fulländat vapen som lämnar jorden oskadd och bara dödar människor och djur. Tror ni på den teorin?
Det är väl ganska rimligt att huvudpersonen i boken tror på den, va? För den är skriven på... Vilket år är den skriven?
Kom 1963.
Ja, och liksom hotet om kärnvapenkrig var väldigt närvarande på något sätt. Och kanske är det därför också som hon ganska snabbt släpper tanken på att ta sig till andra sidan muren, för att det är en värld som inte går att leva i. Men hon börjar ju fundera på om det skulle komma flygtrafik. Och då förstår hon liksom att eftersom det inte gör det så måste ju hela världen vara utslagen, för att annars hade ju vinnarsidan i det här eventuella kriget flugit över henne.
Mm, ja, segrarna, de kommer aldrig.
Segrarna.
Nej.
Ja, nej, men det finns väl också en... För det konkretiserar man ju inte heller riktigt. Jag menar, en hotbild på det sättet att det finns en fientlig makt alltså, det kommer ju liksom inte från ingenstans. Hon tänker ju aldrig riktigt på vilken den här fientliga makten skulle vara. Mm. Alltså, det är ju mer troligt där att man skulle bara... Jag skulle bara tänka att det var, i sådana fall var liksom utomjordingar. Alltså att det var någonting som var helt och hållet...
Hade du tänkt det?
Ja, men det tror jag. Alltså om någonting så bisarrt bara uppenbarade sig, då skulle jag tänka att det var liksom närkontakt av... någon grad.
Mm. Ja. Ja, spännande. Nej, men för att hon det här och det här nu, hon ska ju då runt de här tankarna kring vad är det som har hänt, vad är det som pågår, så har hon ju ändå också att en dag och en natt hela tiden att ta hand om, för det här dagarna går och byggs på. Och där tycker jag det var spännande. Hon är som två olika personer, en på dagen och en på natten.
Det känner jag igen mig. Oerhört.
Berätta, vad du känner igen?
Det är väl liksom, det är inte allas liv ut så. Man sätter sig på dagen och sen på natten, det är liksom tyst och lugnt, då kommer de här tankarna, orostankarna.
Ja, klockan fyra, det säger ju. Tanken slog mig klockan fyra, som alla obehagliga tankar gör. Eller
ja, precis. Och katastroftankarna och hur skulle jag lösa det här? För att ganska snabbt, det var som att hon skrev om mig. Alltså, ganska snabbt började hon, för hon vill ha kon med sig inne i det huset som hon bor i själva jaktstugan. Och då ligger hon och funderar och grubblar över hur ska jag göra för att kunna slå upp en dörr så att jag kan ta in kon från andra hållet. Och varför har jag inte lärt mig det här? Varför? Och det är otrolig igenkänning på det. Ja. Och ändå skrider hon ju inte till verket och försöker ens. Utan det är bara liksom, hon ger sig inte ens på det arbetet. Tankarna släpper henne ändå inte.
Det är som att hon är 40 år och upptäckt att hon har två händer.
Ja.
Ja, och vad kan man göra med dem?
Ja, just det.
Mycket mer än vad hon trodde.
Ja.
Men om dagarna håller hon sig sysselsatt, lugn och förnuftig. Nätterna är förskräckliga för henne faktiskt. Ja. Hon känner sig fullständigt skyddslös och utlämnad. Och hon tror att katastrofen som skett i världen har en enorm omfattning. Mm. Allt talar för det. Och det här skulle ju då kunna innebära att också hennes två barn, två nästan vuxna döttrar, är döda. Och här funderar hon också på sina barn här på sidan 36 i den senaste pocketutgåvan. Och hon tillåter sig att tänka på dem på ett sätt som kanske är lite... ovanligt, jag vet inte. Kan vi prata om det här? Vad är det hon tänker och känner här inför sina barn?
Ja, hon tycker att de är två ganska otrevliga, hjärtlösa och grälsjuka tonåringar.
Ja.
Jag sörjde inte dem, bara de barn som de hade varit för många år sedan. Alltså hon har ju en inställning till de här barnen som är liksom lite... Hon säger att hon var bra på att vara mamma när de var små, men så fort de blev tonåringar så var hon liksom... Då visste hon inte hon skulle hantera dem längre.
Hon skriver ju till mig att de börjar lämna henne redan i femårsåldern.
Ja, och just det, när de börjar gå till skolan.
Ja, precis. Det gör de ju faktiskt. Det tyckte jag också var ganska drabbande. Att man är så oerhört nära sina barn. Och ganska tidigt så är det de som lämnar en. Men det här är ju en bok om ensamhet. Så otroligt mycket. Och just den ensamheten är ju så stark. Alltså man har det här otroligt starka bandet, sina barn när de är små. Och sen så måste man släppa dem och de försvinner.
Ja. Det jag tänker med alltså, relationen till barnen, för den är ju verkligen, det är inte bara att den är komplicerad, utan den framstår ju nästan som antagonistisk eller sådär, att hon nästan har tagit avstånd från dem.
Är det inte en överlevnad?
Redan innan, för att hon är...
Hon känner sig lämnad.
Alltså jag tror inte det. Jag uppfattar henne som att hon har väldigt starka, eller hade väldigt starka problem med liksom den familjestruktur som hon har varit i. Så att hon pratar väldigt mycket om... Alltså hennes man är ju då död, som jag har förstått det. Så hon är änka. Och när hon pratar om det här, liksom, jag tänker mig liksom borgerliga... Alltså just den här liksom österrikiska borgerligheten som jag tänker är väldigt så... Den är väldigt snäv och det är liksom neddragna persienner för att liksom ingen ska se vad någon gör i sitt eget hem. Och liksom så att man uppfattar att hon ändå har... Att hon har, liksom, hon har slitit och slavat i det där. Och de första åren så känner hon att det är ändå värt det för att barnen liksom är de här liksom små änglarna som hon tänker att de är. Och sen så när de inte är det, då är det som att helt plötsligt att hon ser att det har varit tomt, att det har varit liksom lite meningslöst och sådär.
Jag läste det här två gånger och liksom läste om den nu inför det här, men och då var det liksom jag läste den på ett helt annat sätt då, för att jag var på en plats i livet där jag då tänkte jag, vad underbart att få vara så här mycket i fred. Det var liksom det enda, hade småbarn eller familjeliv som såg ut så. Men nu känns den mycket mer ensam. Det känns på ett helt annat sätt. Mm. Nu när jag är så mycket i fred.
Jag har nog haft motsatt. Alltså, för jag har läst den här tidigare också. Jag läste den för kanske 5-6 år sedan. Och då var jag nog väldigt fokuserad på liksom att... eller inte så mycket hur jag tänker att det skulle vara, men mer hur jag upplevde att huvudpersonen hade det. Liksom. När jag läste den första gången så upplevde jag det som att hon var väldigt ensam och att det var liksom en fruktansvärd situation, att hon hade ångest och så vidare och så vidare. Mm. När jag läste den här gången så har jag mer känt så här att ja, men hon har ju liksom mer eller mindre valt det här. Alltså, hon vill ju det här.
Ja, det säger Amanda Svensson som ihop med Emma Molin och mig, Marie Lundström, sitter här i Lundströms bokradio och bokcirklar om Marlene Haushofers Väggen. Hon kallar då sina barn främmande inakkorderingar. Det är att ta i, alltså. Då har de kommit en bit från att vara de här änglarna nära hjärtat. Ja. Vår kvinna i boken bestämmer sig för att fortsätta dra upp klockorna, försöka hålla reda på tiden genom att varje dag stryka en dag från almanackan som finns i huset. Som tur är har den här Hugo som äger jaktstugan varit rädd för krig och kärnvapen och därför fyllt stugan med bränsle till spritköket, stearinljus, ficklampor, extra batterier, husapotek, en stor säck potatis, tändstickor, ammunition, gevär, bössor, en liten säck bönor, och det är väl hans preppande som blir det som får vår kvinna att överleva. Och nu undrar jag, har du samlat ihop något hemma inför en eventuell krissituation?
Nej, men jag har ju tagit fasta, det stod också i den här om krigen eller kriset kommer, att det faktiskt är ganska viktigt att ha en god relation till sina grannar. Ja, det har jag tagit fasta på. Det är roligare än att ha en massa konserver i källaren.
Du har läst broschyren och du har tagit kontakt med grannarna.
Det tog jag till mig. Precis. Nej, men efter att ha läst den här boken så i alla fall så har jag liksom börjat så här, googla hur gör man det och det finns ju en enorm tillfredsställelse i att kunna och ha en liten plätt där man kan odla så att man vet. Men också så tänker jag, en sån här fantasi som jag ofta har är, hur får jag med mig hela lilla flocken som jag har ansvar för? Hur flyttar jag på oss? Det blir ju också en sån tanke för henne lite senare i boken. Mm. Men när barnen var små så tänkte jag, okej, jag kan ta en på ryggen. Men nu kan de gå själva, men då har vi två katter.
Men var tänker du att ni i din fantasi, var ska ni då i fantasin?
Mycket bra. Ja, det är en bra fråga. Mm. Men ja,
till jaktstugan.
Bort från Stockholm. Ja.
Ja, Amanda, har du
just nu är det ganska dåligt faktiskt, men jag hade ändå liksom, jag levde på brittiska landsbygden ett tag och då hade jag en preppingperiod, så när jag lärde mig konservera till exempel, så jag kan konservera. Och då hade jag väldigt mycket konserver, saker jag hade odlat själv. Men det var ju väldigt så här, man skulle fått leva på bostongurka typ. För det hade jag väldigt mycket av. Men det kan man ju. Och då lärde jag mig också, hur man framställer opium.
Okej.
Tanken slog mig, jag hade såna opiumvalmor i trädgården. Och så slog mig tanken att det här kan man ju göra opium av om det skulle krisa. Så då liksom gick jag in på någon sån här liksom, WikiHow, how to make your own opium. Mm. Och det var inte så himla svårt. Alltså.
Opium så och bostongurka.
Ja, men då klar, alltså, har man liksom morfin och någon form av föda så klarar man ganska mycket, tänker jag. Så att jag tror att liksom, den dagen krisen kommer så kommer jag vara... Alltså användbar.
Mm. Vår namnlösa kvinna, hon sår sina bönor, hon odlar potatis, hon får vatten från den här källan och hon jagar, om än motvilligt ibland, hjort så att hon ibland har kött. Vad utmärker hennes nya liv ensam här bakom väggen i jaktstugan? Är det mysigt, tycker du, hennes liv i stugan?
Ja, men det var ju det jag läste första gången, så tyckte jag att jag mår oerhört bra av att läsa henne göra alla de här sakerna. Också att hon skaffar sig en plan. Hon löser det. Och jag tycker att det låter jättetrevligt. Någon katt.
Ja, så det som låter, liksom känns behagligt. Alltså nu tycker jag ju om liksom att odla och hålla på och så. Jag skulle nog kunna tycka om att jaga också. Så att rent konkret så tycker jag nog också att det låter ganska mysigt. Men också det som känns skönt, tänker jag, är att hon, alltså just att ha ett enda mål och att vara... Det finns ju någonting befriande i liksom att bli underkastad omständigheter som man inte kan rå över. Ja, för det kan jag tänka ibland i livet när saker händer som man inte har kontroll över. Mm. Att det finns någonting, ja, det finns en lättnad i det, därför att man lever hela tiden liksom i den moderna världen i föreställningen om att man är liksom sin egen lyckasmed och att man kan liksom kontrollera allting, och att om man bara ansträngde sig lite mer så skulle liksom... så skulle livet flyta på lite bättre och allting skulle vara perfekt och så vidare. Men sen så när alltså jag tänker om någonting sånt här händer, då är man ju liksom helt maktlös inför det, så får man bara fokusera på det man kan göra där och då. Det verkar ju på något vis psykologiskt behagligt.
Ja, men är det någonting här som skrämmer dig då med det här livet när du läser?
Ja, men det är ju ensamheten naturligtvis. Mm. Och där är hon ju lite speciell, för hon verkar ju egentligen innerst inte gilla människor. Alltså hon har ju en...
Nej.
Varje gång hon tänker på en människa eller pratar om en människa så är det lite sådär... Alltså även de som hon har tyckt om, ja, men sina barn, sin man. Hon säger väldigt lite om sin man till exempel. Ja. Där man får ingen uppfattning om hur deras äktenskap har varit egentligen.
Nej.
Om hon har sörjt när han har dött och så vidare. Och när hon pratar om sina vänner så är det alltid väldigt så där, liksom, snipigt. Och, så jag tänker att hon, liksom, hon tycker inte om människor. Jag tycker ändå om människor, och då tänker jag att ensamheten blir
besvärlig.
Mm. Vad skrämmer dig då?
Vad som skrämmer mig?
Ja, med det här.
Ja, nej, men det är väl att inte veta, va? Hon vet ju faktiskt inte om... Först, till en början vet hon ju inte vad som har hänt om på andra sidan, och vad är det för hot hon står inför, och hur ska jag överleva? Men jag tyckte att det här du sa om och att man fråntas möjligheter att välja på något sätt, alltså det skriver hon så här: det är illa ställt med vår frihet. Antagligen har den aldrig funnits annat än på papper. Yttre frihet kunde man väl aldrig tala om, men jag har heller aldrig träffat någon människa som har varit fri i själen. Att väggen symboliserar ju den där begränsningen som vi ändå har i våra liv på något sätt, och som man inte kan göra någonting åt. Och hon vill inte göra någonting åt det heller, utan hon fortsätter att leva sitt liv, och det blir så... Jag läser in en harmoni i det.
Men ändå, vi kanske ska dra de här, för den här väggen, den har ju då lästs på många olika sätt. Med psykologins glasögon är väggen liksom en inre vägg mot andra. Romanen går också att läsa med civilisationskritisk blick. Hur lever vi människor här på jorden? Man kan läsa den med historiska glasögon. Boken kom 1963 som sagt. Det går att läsa in en rädsla för kärnvapenkrig. Författaren till boken, Marlene Haushofer, föddes i Österrike 1920, gifte sig 1941 med en tandläkare, fick två barn, och fram till 1955 var Österrike, precis som Tyskland, uppdelat i fyra ockupationszoner. Det fanns, skriver översättaren Rebecca Kjellberg i efterordet, en oro efter andra världskriget att allt kunde förändras över en natt. Ja, har vi någon läsning som vi, eller vi, jag tror vi tycker lite olika, men lutar din läsning åt något håll här? Någon tolkning?
Ja, det psykologisk läsning förstås. Ja, men mycket som vi har pratat om, att liksom, den här väggen symboliserar på något sätt en kanske en begränsning som man sätter på sig själv.
1-0 till psykologin från Emma Molin. Ja. Vad säger du, Amanda?
Ja, nej, men det är väl nog 2-0. Alltså, för det första ska man väl säga att det är ju det som gör bra romaner bra, eller stora romaner stora, är just att de ofta har en liksom att det går att läsa dem på många olika sätt, och att det finns liksom en komplexitet i dem, och att alla de här modellerna och allting är ju sant gällande den här boken. Mm. Men sen liksom rent personligen så läser jag den nog just som, ja, men just det här att jag tänker att den här väggen inte existerar, alltså att den är någonting som hon har skapat för att kunna dra sig undan. Alltså i det mest extrema fallet så tänker jag att nej, men den finns inte ens. Alltså hon har liksom, och jag menar inte att det är någon form av psykos, utan jag menar att liksom i romanens värld så har hon kunnat skapa den här väggen av egen kraft nästan för att få lov att göra liksom en exit ur samhället.
Jag tycker inte att man som läsare heller riktigt kräver någon förklaring på vad väggen är för någonting. Utan man köper den premissen på det. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det här jobbar utifrån. Jag behöver liksom inget svar på vad är det som har hänt. Eller, nöjer mig så här.
Ja, men det är spännande. Då låter det som att den här författaren ändå har gjort lite av sitt jobb. Ja. Och nu tänkte jag fråga er också hur ni tycker att den här Marlene Haushofer skriver. Jag bad er ta med något litet exempel. Ni kanske redan har bränt det här nu.
Ja, det är det.
Det var lite svårt att ta ett exempel, för det känns som att hela boken är skriven så som... Alltså, det var svårt att hitta liksom ett... Man hade kunnat ta nästan vad som helst.
Ja.
Det som man kan säga om den här boken som är intressant är att den är skriven i ett enda... Alltså, den är ju i ett enda sjok. Den är i ett enda svep.
Vilket ger en liten klaustrofobisk känsla, tycker jag.
Ja, för att som en liksom normal läsare som kanske inte läser hela i ett enda streck, så känner man ju så här att ja, men jag måste sluta nu för att liksom barnet ropar eller nu går tåget. Eller så. Men man kan liksom inte. Man vet liksom inte var man ska sluta. Var man än slutar så känns det som att man har liksom begått någon form av övertramp.
Men det skapar en lite klaustrofobisk känsla också, att man är liksom instängd i den här boken. Man måste liksom ta sig igenom hela för att komma ut ur den på något sätt.
Ja, man letar, man bläddrar och så letar man efter någon slags andningspaus, men det kommer aldrig.
Ja.
Men berätta nu, hur skriver hon?
Ja, men det dels ibland är det ju liksom men praktiskt, precis, så gjorde jag det här och så gjorde jag det här och sen så gick jag till kon och så mjölkade jag den och jättetydligt, men och så kommer liksom små nedslag av eftertanke och klokskap. Till exempel, jag mindes tydligt det förflutna och jag försökte vara rättvis, inte försköna något och inte svärta ner något. Det är oerhört svårt att vara rättvis mot sitt eget förflutna.
Mm. Ja, den är bra.
Ja, hon går ju hela tiden fram och tillbaka mellan liksom det reflekterande och det väldigt praktiska. Ja. Alltså jag hade ett exempel här. På den tiden, den andra sommaren, hade det inte gått så långt med mig ännu. Gränserna var fortfarande strängt dragna. Det var svårt för mig att hålla isär mitt gamla och mitt nya jag när jag skriver. Och jag är inte säker på att mitt nya jag inte långsamt sugs upp av ett större vi. Men redan på den tiden visade sig förvandlingen. Anledningen var fäbodvallen. Alltså det är så här att hon liksom... Hon pratar om liksom sin själ och sina olika jag och så vidare. Så vad var det som ledde fram till den här tanken? Jo, men det var att hon upptäckte den här fäbodvallen och var tvungen att upp och valla sina, liksom, valla sina kor. Så alltså, det är alltid någonting praktiskt som leder fram till de här
just det.
Liksom upptäckterna hon gör eller liksom reflektionerna hon gör. Att hon liksom...
Men du sa i början det här att saker och ting händer väldigt plötsligt. Men det som händer i den här boken också är att hon väldigt tidigt planterar att hon kommer förlora hunden. Alltså nästan varje gång en ny liksom, litet djurkaraktär introduceras så talar hon också om att den här kommer dö. Mm. Och, vilket gör att man ju då vänjer sig vid det under läsningen. Man bygger en relation men man vet med sig okej, det här kommer sluta illa. Och på något sätt så är det liksom... tycker jag att det kanske går att koppla till att hennes egen förberedelse på att allting har ett slut. Det här håller också liksom att hon själv förbereder sig för att liksom att mitt liv också kommer ta slut och den här situationen.
Men verkligen, alltså jag tänkte börja så fort hon börjar fästa sig vid någon eller någonting, det kan vara en sak, ett djur eller då kommer den där omedelbara förnimmelsen av förlust för henne.
Ja.
Det är väldigt...
Allting är kopplat till förlust
egentligen. Ja. Tänkte du på den?
Ja, alltså det finns ju en scen när hon, som är så underbar när hon kommer på att det finns ett hallonsnår som hon har sett någon gång. För hon längtar ju efter socker, för hon har ju liksom inget socker. Hon är ju fortfarande lite så förstörd av att ha ätit mycket socker i det civiliserade samhället och så. Så att då går hon till det här hallonsnåret och så är det fullt av hallon och hon plockar liksom en hel hink och hon kan ju inte liksom konservera dem på något sätt för hon har inget socker då, så att hon måste ju äta allihopa på en gång och det är en sån liksom lycklig scen. Men redan där så säger hon ju någonting om att nej, och sen så går hon tillbaka nästa sommar och då har liksom det börjat växa igen det här hallonsnåret och liksom hallonen är lite mindre.
Och hon är inte lika intresserad heller.
Nej, det är hon inte, men man blir också lite så här, man inser att ja, men till och med det alltså det här, till och med det här hallonsnåret kommer hon liksom förlora inom några år för att det kommer vara övervuxet. Och alla de här matvarorna hon har, de tar liksom långsamt slut. Och liksom tändstickorna, det är någonting som jag minns väldigt tydligt från när jag läste den första gången. Att när jag läste, liksom skulle läsa den igen nu, så hade jag väldigt tydliga bilder av saker som hände i den här boken. Jag är inte riktigt sån. Alltså jag glömmer ofta detaljer kring saker jag har läst och så. Men här minns jag mycket. Och jag minns just detta med tändstickorna, att hon har liksom räknat exakt hur många tändstickor hon har. Och då vet hon hur många dagar till hon kan liksom...
Men det måste ju gå lösa. Kan hon inte tända en liten eld som hon håller?
Ja, det där tänkte jag också på. Ja. För när jag då minns detta så tänkte jag så här, men varför kan hon inte bara ha en eld brinnande?
Ja, och skita
och så tänkte jag, nej men hon kanske inte har så mycket ved då. Men det står ju uttryckligen att det finns ju hur mycket att elda som helst.
Ja, jag menar, hon har ju läst boken.
Ja,
Det här skulle man kunna förbättra i boken.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Det blir bakgrunden.
Ja, hörni, det här är en bok då som ibland lyfts fram som en bok om kvinnors specifika situation i världen. På vilket sätt tycker ni det, att den här boken beskriver en specifik kvinnlig utgångspunkt i tillvaron?
I så fall så skulle det väl vara behovet att få dra sig undan ibland. Jag vet inte varför.
Alltså, det finns, om man ska liksom ta ett citat till som jag verkligen tänker sätta i. Det finns ju ett tillfälle när hon pratar om klockor. Och då berättar hon har liksom ett armbandsur som hon har fått av sin man. Och då säger hon så här: det var en så liten klocka, en leksak av guld som jag fick av min man för åretal sedan. Han såg gärna sirliga och söta saker på mig. Själv hade jag mycket hellre haft en större och mer praktisk armbandsklocka. Men idag är jag glad över att jag låtsades bli glad över presenten. Alltså den här lilla klockan som hon då har fått liksom, som är liksom så här feminin och vacker, så det är liksom, det är inte en klocka som hon någonsin har velat ha, men det är först när hon har hamnat i skogen där, tror jag, som hon kan erkänna det och som hon inser att allt det här bjäfset var liksom var inte hennes grej.
Det var inte hennes grej. Hon skriver på ett annat ställe: bara en plågad och jäktad kvinna med medelmåttig intelligens till råga på allt i en värld som samtidigt var fientligt inställd till kvinnor och främmande och kuslig för kvinnorna. Jag kunde lite och mycket, och mycket och ingenting alls.
Mm. Just det. Ja, herregud. Men tycker ni det känns förminskande att säga att det här skulle vara en bok för kvinnor?
Ja.
Ja, att det skulle vara en bok för kvinnor, det köper jag inte. Och inte heller egentligen så mycket att det skulle vara en bok om kvinnor. Men jag tänker att det kanske ändå finns lite av ett kvinnligt perspektiv i det. Alltså sådär att det är ju på många sätt en så klassisk äventyrsbok. Alltså det är ju en så Robinson Crusoe,
ja, liksom,
med ingående beskrivningar av exakt liksom, vilken proviant hon har och hur hon gör olika saker och så vidare. Men det här, om man tänker på liksom Robinsonaden som liksom genre, så det är ofta män och de är ofta väldigt liksom... De är väldigt inställda på att de ska överleva och de ska ta sig därifrån. Alltså jag såg nyligen en Hollywoodfilmen The Martian med Ben Affleck.
Nej, Matt Damon.
Han hamnar på Mars och så blir han kvarlämnad på Mars.
Och så liksom... händer något med tiden, va, som gör att han åldras jättefort.
Nej, det gör han inte. Men däremot så måste han liksom överleva på Mars i 982 dagar eller något sånt där. För det är så lång tid det kommer ta för dem att rädda honom. Liksom. Och han bara direkt, I'm not gonna die in this place. I'm gonna science the shit out of this. Typ. Och så bara sätter han igång liksom, och gör en massa grejer.
Men det är vad hon gör också, men hon jobbar inte så stor affär av det.
Nej, exakt. Och det är det med det finns liksom en skillnad i liksom perspektivet så där, liksom att det är inte så här den starka mannens överlevnad, utan det är så att säga okej, men nu är det den här situationen som råder, då får jag väl fixa det.
Ja.
Och det är väl liksom en klassisk så, alltså det är väl ändå kvinnofällan in action, tänker jag.
Ja, det är också så att de här kanske Robinson männen då, om man tänker generellt, så just som ni säger, de tar sig därifrån, och det handlar mer om att det är mer en tidsfråga, som ni säger, tills man är borta från den här situationen. Vi ska inte avslöja slutet, men vi kan väl säga att det kanske inte blir exakt det där Robinson-slutet heller. Det kanske också har att göra med att hon är kvinna, inte vet jag. Men det blir inte riktigt den där storstilade komma tillbaka till civilisationen-grejen.
Nej, men det tror jag är för att hon inte vill.
Hon vill inte.
Alltså, om man ska prata om liksom, elefanten i rummen här, alltså varför hon inte försöker gräva sig under den här.
Ja, varför gör hon inte det?
För bevisligen så går den ju inte så djupt eftersom det
vattnet
löper
upp. Vattnet tar sig under, ja.
Och man bara, men så mycket som hon sliter, nog fan kan hon ta en spade och gräva. Men hon gör inte det.
Ja, nej, precis. Men jag tolkar det som att hon ser att det har hänt något med människorna på andra sidan. Men absolut.
Att det verkar skrämmande att hamna bland de här
ja,
döda
de
människorna.
Försenade.
Ja, alltså hon vill inte möta den världen som finns där ute.
Nej.
Nej, det är sant. Men hon skulle i alla fall kunna få äta lite god mat.
Alltså hon konstaterar att eftersom vattnet tränger igenom den här väggen under så tänker hon att den kan inte vara hur djup som helst. Det tänker hon ganska tidigt.
Ja.
Men inte att hon testar med en spade.
Nej.
Nej.
Nej, det gör hon.
Inte det konstigt?
Nej, och det är mycket, hon har liksom olika svepskäl hela tiden. Så bara, men hur ska hon få med sig djuren? Och hur ska hon liksom, men hon, å andra
ja,
sidan så...
precis. Hon känner ansvaret. Hon kan inte lämna djuren.
Men de kan hon ju bara baxa igenom.
Den här kon.
Ja, ja, det tror jag nog. Mm.
Ja, hörni, det här har gått jättesnabbt och vi vill stanna i den här boken, men det får vi inte.
Nej.
Så vi ska lämna henne nu här i jaktstugan i slutet av februari. Hon har levt där själv innanför väggen i 2,5 år. Och hon ska just gå ut och mata en vit kråka när vi säger hej då till henne. Det händer en massa andra saker som vi inte avslöjar för er bästa lyssnare som ännu inte har läst det här. Ja, det är som så att i sommaren då kommer Hugo svarta Mercedes, den som står på hennes gård, den som var nästan ny när de kom dit i den. Den kommer åter att bli ett grönt övervuxet bo för möss och fåglar och på håll likna en jättelik brudbukett. I efterordet till boken återger översättaren Rebecca Kjellberg en kort text som Marlene Haushofer skrev en knapp månad innan hon dog, 49 år, i skelettcancer år 1970. Det är en text som har blivit något av hennes litterära testamente, ett osentimentalt råd till människan, och jag tar några rader ur texten här. Oroa dig inte. Du har sett för mycket och för lite, som alla människor före dig. Du har gråtit för mycket, kanske också för lite, som alla människor före dig. Oroa dig inte. Allt är förgäves som för alla människor före dig. En helt vanlig historia. Kort innan vi slutar, är detta ett gott råd som kan leda till mindre oro i livet?
Yes, om det är ett gott råd vet jag inte, men det ligger ju i tiden i alla fall. Alltså, det är ju en form av stoicism och den är ju väldigt liksom populär.
Vad betyder det?
Stoicism, att man så att säga ska möta livet utan hopp och utan förtvivlan, tänker jag. Att man ska så att säga vara lugn i det som är. Och det tänker jag är hennes... Alltså det är ju det hon säger här, att man måste älska livet så som det är och existensen så som den är, därför att den kan inte vara på något annat sätt.
Är det inte lite tuffa ord det här?
Det är ganska tuffa ord och jag tror att det finns en anledning att just den här liksom stoiska inställningen ofta, den stiger liksom ofta till ytan under liksom tumultartade perioder liksom i världen och sådär, som det var när hon skrev den här boken. Och att på något vis, det är lätt att ha romantiska föreställningar om livet när världen är ganska rosig, men när den inte är det så kanske man ändå måste liksom rusta sig lite och vara lite så.
Men trösten finns väl att hitta i att så här, du är en av så många. Så ens handlingar är kanske inte så viktiga i den stora väven.
Så
och då
gör
kan
vad
man
du vill.
Ju faktiskt göra vad man vill.
Håller du med om det eller?
Ja, absolut. Och det tänker jag också att boken handlar om ganska mycket.
Ja.
Alltså just att man är liksom en liten
kugge
i kosmos. Mm. Och att det ändå är, även om det är obehagligt att anlägga det perspektivet, så är det ju ändå ganska nyttigt ibland.
Mm. Och kanske innebär någon form av frihet då, tycker jag ni säger också.
Jag tycker det.
Mm.
Ska vi sluta så?
Ja.
Ja, med det. Amanda Svensson och Emma Molin. Tack som kom.
Tack.
Tack så hemskt mycket.
Vi har läst Väggen av Marlene Haushofer i översättning av Rebecca Kjellberg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.